För sommarens läsning kommer här nu boktips från Arkenbiblioteket. Gånglåt av Elin Olofsson. Gånglåt kretsar runt systrarna Sonja och Gunnbritt. Sonja Salida Sallström, artist på Dekis, kommer hem till Gärningsberg i Jämtland för att skriva en självbiografi och låta sommaren gå. Hon är sångerskan som var stor på sin tid, men som nu lever ett liv bortglömd av fansen. Med henne kommer Harpan, en snäll men lite mjäkig kille som efter en fest hos Salida blev kvar som hennes assistent. Barndomsgården i Gärningsberg sköts numera av systern Gunnbritt och hennes familj, och för att få det hela att gå runt stretar Gunnbritt med servering och loppis, och hon plockar bär och kokar sylt till försäljning. Gunnbritt är konstant arg och irriterad på sin syster, medan Sonja helst av allt vill ta det lite lugnt. De har alltid varit i luven på varandra, vet exakt vilka knappar de ska trycka på för att få den andra att reagera, och som barn slogs de med knytnävarna på vinden där ingen kunde gå emellan. Den här sommaren rinner det över för Gunning, som hon kallas, när Sonja går ut till lokaltidningen och säger att hon ska bygga ett Dollywood, ett museum över sig själv på gården som Gunning äger, brukar, sköter. Visserligen skulle det inte gå utan Sonjas ekonomiska tillskott, men det är ändå så självupptaget och hänsynslöst att precis som vanligt få allt att handla om henne, om Salida. Det är i konflikten och spänningen mellan systrarna som berättelsen slingrar sig fram, i skogen och på lanthandeln. Runt de två kvinnorna rör sig de andra, Harpan, Gunnings dotter Jenny, arkitekten som hyr en av stugorna och Gunnings man med sina bekymmer, tankar, vrede, kärlek och svek. Sjuka själar av Kristina Olsson. Först sattes träd i brand, sedan öppnades portarna till helvetet. Lukas försvinner några dagar innan han ska ta studenten. 3 veckor senare hittas han medvetslös med stora skador. Ingen förstår vad som hänt honom, inte ens han själv. Det enda han och alla andra vet är att ytterligare 2 personer försvunnit på samma sätt. Men Lukas är den enda som har kommit tillbaka. 10 år senare återvänder han till sitt föräldrahem, plågad av ovissheten om vem som en gång förstörde hans liv. På andra sidan gatan bor en man som aldrig förlikat sig med att han inte fick veta vad som hände hans dotter Fanny, och som tror att Lukas har svaret. Samtidigt flyttar Anna och David in i den gamla prästgården. Här ska de börja sitt nya liv, men huset väcker stark oro hos Anna. När hon senare hittar ett järnkors nedgrävt i trädgården förstår hon att det finns någon som vill dem illa. Riktigt illa. Anna försöker vettskrämd rädda både sig själv och David, men är det redan för sent? Kristina Olsson är en av våra mest lästa deckarförfattare, och med sjuka själar ger hon sig nu på att skriva skräck. Ljuset vi inte ser av Anthony Durr. Ännu en skildring av andra världskriget och dess fasor, men vilken gripande och fantastisk berättelse det är. Marie Lour, en fransk flicka som är blind, måste tillsammans med sin pappa fly från Paris när tyskarna invaderar Frankrike. En mödosam färd tar de till slut till hennes farbror i Saint-Malo, en stad som kommer att falla i ruiner av kriget. Hennes pappa har i huset i Paris byggt en miniatyrmodell av deras kvarter för att Marie Lour lättare ska kunna ta sig fram. Samma problem dyker upp där de nu ska bo, och pappan påbörjar bygget av en ny miniatyrmodell. Med sig har han också en sten från museet där han jobbade som vaktmästare. Några av medarbetarna har en kopia av ädelstenen Lågornas hav, och en av dem har den äkta stenen. Ingen av dem vet vilken det är. Stenen sägs bära på en förbannelse. Den som bär stenen kommer att få evigt liv, men ens nära och kära kommer att drabbas hårt. Livet hos farbror tar sin början. Men en dag blir Marie-Laures pappa angiven och förs bort av tyska soldater. Samtidigt får man följa den tyske pojken Werner och hans uppväxt, tillsammans med sin lilla syster på ett barnhem. Alla föräldralösa pojkar förväntas arbeta i kolgruvan från och med 15 års ålder. Werners pappa dog i gruvan och han vill göra allt för att slippa arbeta i den. Werner är speciell, liten med alldeles vitt hår och väldigt tekniskt kunnig. Hans förmåga tar honom till en elitutbildning för unga nazister inom Hitlerjugend och ut i kriget. Marie-Laures och Werners vägar kommer att korsas och få betydelse för deras framtid, liksom kriget gör för alla människor i ett Europa som är satt i brand. Vem kan man lita på? Finns det någon medmänsklighet kvar? Och hur ska de överleva? Sågverksungen av Vibeke Olsson. Vibeke Olssons roman Sågverksungen tar oss med till Svartvik när sågverken runt Sundsvall tystnar och kanonbåtarna kommer. I Sågverksungen får vi på nära håll följa strejkens utveckling ur en enskild familjs perspektiv. Den utspelar sig under ett par månader den kritiska våren och försommaren 1879. Det är en tid av förändring där fattigdomen har nått botten och där människans tro på någonting bättre inte längre bara är en dröm utan resa mot någonting bättre påbörjas. Alla sågverken kring Sundsvall står tysta och arbetarna strejkar. De kan inte acceptera lägre löner. De kan inte längre försörja sina familjer. I boken får man följa 11-åriga Bricken och hennes föräldrar och deras vardag och hur de alla jobbade för att kunna överleva. Året är 1879, ett år Bricken alltid ska minnas. Det är det året som hennes pappa Edvin och så gott som alla de andra arbetarna bestämmer sig för att sluta arbeta. Sågverket kommer att stå still tills arbetarnas löner har höjts. Förhoppningen är att det ska gå ganska snabbt, att sågverkets ägare snart ska inse hur fel det är att han inte gett arbetarna mer lön. Om lönerna inte förändras har Brickens familj nästan inga marginaler alls, utan bara precis så mycket pengar att de klarar sig. Det är en läsvärd och lärorik arbetarroman.